dubbelmordet på lantbrukarparet i Långared 2011. Ett brutalt dubbelmord på ett lantbrukarpar inträffar på en gård i Långared utanför Alingsås. Året var 2011, onsdagen den 19 oktober. En höstdag som började precis som vilken annan dag som helst, men som snabbt fick en oväntad grym vändning. Torgny Antby blev 69 år gammal och hustrun Inger Antby blev 71 år. Det här kommer bli den sista dagen i deras liv. Paret föll offer för dödligt våld i sin egen stillsamma pittoreska idyll. En lantlig egendom med betande kor på vidsträckta frodiga ängar och med maskrosor och änggräs omfamnade av glest placerade björkar som vid den dåvarande tidpunkten hade börjat fälla löv, skiftandes i höstens granna färger. Platsen där tuppen gol varje morgon, där fåglarna kvitterade i samma tonart och melodi varje dag som gick. Det här var en punkt på jorden där tystnaden och lugnet alltid infann sig. Fram till den 19 oktober, då allt förändrades. Det var ett sannoliken brutalt mord i dess värsta slag som skakade om hela byn. Allt tyder på att mordet inträffade några timmar innan en vän till paret skulle plocka upp Torgny som skulle delta i en sångövning med kyrkokören. De skulle sjunga på ett ålderdomshem. Men någon sång blev det aldrig. Bara tonerna av sorg och tragedi ekade över bygden. För vem hade kunnat frukta det här? På en plats som uttryckte så mycket trygghet. Där kan inget ont hända. Det är otäckt vad skenet kan bedra. Den 19 oktober 2011 finner två medlemmar ur kören Torgny ihjälslagen i ladugården. De två medlemmarna anropar polis som kommer till platsen, varpå patrullen hittar Inger mördad i sängen. Det är mycket grovt våld som har använts. En månad senare grips två misstänkta män i Polen. Strax innan jul samma år häktas männen misstänkta för dubbelmord och grovt rån, alternativt medhjälp. Åtal väcks i maj 2012. Nästan alla i byn är religiösa och sammanhållningen är god. Alla känner alla, mer eller mindre, precis som i en småstad. Sedan flera generationer är Mjönäs en familjegård. Torgny Antby var äldst av de fem syskonen. Hans far var riksdagsman och ville att barnen skulle studera, men Torgny ville bli bonde. År 1963 gifte han sig med Inger och hela livet tillbringade de på gården. Fram till sin näst sista dag på jorden levde de vad man kan kalla ett ganska sorglöst liv. De brukade lägga pussel tillsammans. De hade ingen TV. Och de la sig till sängs varje kväll omkring 10. Jämför man med vår moderna tid kanske somliga kan kalla deras liv för spartanskt eller anspråkslöst. De uppskattade livet som det var och behövde inte så mycket för att vara lyckliga. Större delen av tiden tillbringade paret hemma. De älskade sin gård och de älskade livet som de levde. Som personer var de varma, generösa, kärleksfulla och talade aldrig illa om någon. Tillsammans hade de fyra döttrar. Deras kärlek och band inom familjen var mycket starka. Det här var människor som levde enligt fasta rutiner. Under halvåret klev Torgny alltid upp klockan 5 på morgonen för att mjölka korna. Några timmar senare gick han tillbaka till huset för att tillsammans avnjuta frukosten. In till gården fanns ett tillhörande gult hus som paret hyrde ut till personer som var i behov av boende. Just då bodde ett polskt par vid namn Irena och Petrov där. De brukade umgås och fika tillsammans. Det här paret kom också bli av intresse i utredningen om mordet på Torgny och Inger. År 2011 får Petrov nya arbetskollegor från Polen, Miroslav och Jacek. Miroslav är utbildad plåtslagare och har varit i Sverige sedan maj månad i samma år. I slutet av juli flyttar Miroslav in i en lägenhet på Stjärnbildsgatan i Bergsjö nära Göteborg. Han delar lägenhet med Jacek och ytterligare en polsk man. Alla tre blir anställda av samma arbetsgivare som Petrov arbetar för. Att Miroslav flyttar till Sverige beror främst på att inkomsterna är bättre än i Polen och han skickar en del av sin lön till sin fru som bor där. Helgen den 10 och 11 september bjuder Irena och Petrov hem Miroslav till det gula huset i Långared. Där tillbringar han helgen med sina vänner. De åker båt, fiskar och umgås. Vid middagen dricker Petrov lite för mycket alkohol och blir något onykter. Han börjar berätta hur förmögna Torgny och Inger är. Petrov berättar också att paret ska ha mycket kontanter gömda i huset. När helgen lider mot sitt slut vinkar Irena och Petrov av sin vän. Men vad de inte visste då var att deras grannar, Igner och Torgny, inte hade mer än en dryg månad kvar att leva. De visste inte heller att deras gäst snart skulle bli åtalad för ett brutalt dubbelmord. Dagen innan mordet, den 19 oktober, ringer Torgny och Ingers vän Rune. De känner dem via kören. Han frågar om de kan tänka sig att hjälpa till med en sångövning som ska äga rum den 19. Inger svarar till en början nej, men ändrar sig och de kommer överens om att Rune ska hämta Torgny på gården klockan 10:02 den dagen. Rune anländer i tid, men ingen Torgny kommer ut. Han kliver ur bilen med sin fru som också är en gemensam vän till lantbrukarparet. De knackar på dörren till huset, men ingen öppnar eller svarar. De går vidare till ladugården. Där hittar de Torgny i en blodpöl som är nästan lika stor som hans kropp. Händerna och fötterna är bundna. Runt munnen sitter gul tejp. Han hade slagit sig ihjäl med ett tillhygge. Hyresgästerna från det gula huset hade också kommit ut för att leta efter mannen. Polisen larmas till platsen och går in i huset. Där hittar de Inger i sängen, liggandes på mage. Strypt, kvävd. Med händerna bakbundna och med en kudde fasttejpad över hela ansiktet. Den 20 oktober. Trots solens oskuldsfulla sken så genomsyras platsen av en djup sorg och ett enda mörkt dunkel, inte bara över gården utan hela bygden. Platsen är belägrad av polisbilar och ett stort mediapådrag med fotografer och journalister. I den kyliga höstluften svävar helikoptrar med störande kompanjemang från deras propellrar. Flaggorna i byn vajar på halvstång. Människor står uppställda i skaror. Långared befinner sig i chock. Enligt åklagarens hypotes har morddagen sett ut på följande sätt. Gärningsmännen parkerar sin bil i ett närliggande skogsområde och i skydd av mörkret har de tagit sig obemärkta till fots fram till gården. När Torgny kliver in i ladugården på morgonen för att mjölka korna blir han överraskad av gärningsmännen som angriper honom. Med ett tillhygge blir han slagen i huvudet och faller till marken. Med största sannolikhet blir han därefter ihjälslagen med ett järnrör. Han släpas bort en bit, troligtvis med syfte att försena en eventuell upptäckt av kroppen. När Torgny senare hittas har han bundits med buntband och orange tejp. Brottsplatsen är städad. Omständigheterna pekar på att Torgny den här morgonen varken han ger korna mat eller mjölkar dem. Efter att gärningsmännen noggrant försökt dölja kroppen och röja undan spår på brottsplatsen tar de sig till huset där paret bor. Där finns Inger, men också ett kassaskåp som står på Torgnys kontor på övervåningen. Med medtagna verktyg försöker de bända upp skåpet, men förgäves. Kassaskåpet är rejält och går inte upp i första taget. När de inser att de inte kommer lyckas går de vidare runt i huset. Inger, som brukar fortsätta sova en stund efter att hennes man klivit upp, har nu troligtvis hört ljudet från gärningsmännen och vaknat. Då männen på något sätt märker att de blivit upptäckta springer de in i sovrummet på övervåningen där Inger befinner sig. På vägen upp i trappan tappar männen verktygen som de använt i deras försök att bända upp kassaskåpet. De överfaller Inger som ligger i sängen och stryper henne till döds. Gärningsmännen binder även henne med buntband och tejpar med den orangea tejpen. Efter att de har försäkrat sig om att paret är döda tar de med sig kassaskåpet för att kunna bryta upp det i efterhand. I utredningen framgår det tydligt att det var just kassaskåpet som de ville åt. Men de verkar inte ha handlat så rationellt eller metodiskt. Det är nämligen en hel del saker av värde som de totalt missat. Bland annat 9000 kronor i kontanter som fanns i en rockficka. De missade även dyra smycken och andra värdesaker. De måste varit så ofokuserade och stressade att de inte ens tänkt tanken på att nyckeln till kassaskåpet kunde finnas i ett nyckelskåp, vilket den gjorde, mitt på väggen i köket. Bara några timmar efter att man upptäckt att paret blivit mördade får polisens hundförare ett spår i terrängen som leder fram till ett skogsområde runt makarnas gård. Vid första anblick hittar man ingenting. När man däremot gör en vidare undersökning dagen efter hittas en portfölj som omedelbart konstateras tillhöra Torgny. En liten bit in i skogsområdet hittar man flera högar av avföring från en människa. Intill finns det också torkpapper. Förutom det hittar man också ett simkort från Comviq. På golvet i Miroslavs bil hittar man DNA från Inger. Miroslav har i efterhand ställt sig mycket frågande till hur Ingers DNA skulle hamnat i hans bil. Han har gett uttryck för misstankar om att det skulle vara polis eller åklagare som i efterhand placerat hennes DNA i hans bil. Miroslav har i sammanhanget berättat att sedan han kom till Polen ska han spilt ut 4 liter olja i bagageutrymmet i sin bil, vilket enligt honom borde gjort det omöjligt att hitta några spår av DNA där. I målet har polisen gjort en omfattande analys över Jaseks och Miroslavs mobilpositionering under perioden från den 1 september till och med den 20 oktober 2011. Det visar sig att deras mobiltelefoner befunnit sig i Långared vid flera tillfällen. Bland annat några dagar innan själva morddagen. Man tror därför att det egentligen var mening att Inger och Torgny skulle mördats redan den 16 oktober. Den morgonen ska ett vittne ha sett Miroslavs bil uppbackad på en väg vid det aktuella skogsområdet. Vid samma tid som bilen iakttogs har Jaseks mobiltelefon positionerats i trakterna kring Långared. Den 17 oktober har samma vittne iakttagit en bil på samma skogsväg. Denna gång dock inte lika säker på registreringsnumret som angivits dagen innan. Från Långared åker Miroslav och Jacek till Göteborg. Strax efter 8 besöker de Miroslavs arbetsgivares verkstad på Skårsled 15B i Göteborg, där de bland annat lämnar verktygen. Därefter åker de ut på landsbygden öster om E6an för att sedan köra på E6an norrut tillbaka in mot Göteborg. Därefter rör sig Miroslav och Jacek ner mot Ystad där de tar färjan till Polen klockan 2 på eftermiddagen. Det finns en övervakningsfilm från färjan där Miroslav och Jacek ses tillsammans. På filmen syns att Miroslav bär de Nike-skor som senare hittades vid husrannsakan i hans bostad i samband med att han greps. Den 14 oktober ringde Miroslav till en resebyrå i Polen och ändrade datumet för sin planerade hemresa från den 23 december till den 15 oktober. Samtidigt ändrade han medpassagerare till Jacek. Den 17 oktober ringde Miroslav åter till resebyrån i Polen och ändrade denna gång tiden för hemresan till den 19 oktober klockan 2 på eftermiddagen. Som skäl för att resan den 15 oktober inte blev av angav han att han haft problem med sin bil. I mitten av november grips och häktas Miroslav och Jacek i Polen. I Miroslavs garage, där hans bil stod, hittas även en väska. Utredningen visar på att väskan tillhörde Jacek. I väskan fanns en revolver och samma typ av buntband som Torgny och Inger Antby hade blivit bundna med. I hallen hemma hos Miroslav hittas ett par Nike-skor. Skornas sula hade likadant mönster och storlek som skoavtrycken som hittades in till den plats där kassaskåpet stått. Åtalet i mordet har föregått av en mycket omfattande utredning. Förundersökningsprotokollet är över 2000 sidor långt. För 8 år sedan, alltså 2011, hette Nationellt forensiskt centrum, fortfarande SKL, Statens kriminaltekniska laboratorium. De hade då gjort detta dubbelmord till en utav de 2 största utredningarna som skett i ett enskilt brottsmål. Flera och långa förhör har hållits med paret Antbys polska grannar, men några bevis för att de skulle veta att de vad deras bekanta skulle göra har inte hittats. Angående skadorna så reagerar utredarna på olika saker. När det gäller Torgny så har han avvärjningsskador på händerna. Han var nästan 70 år gammal när han blev ihjälslagen, vilket innebär att det troligtvis hade räckt att slå honom 1 eller 2 gånger i huvudet för att han skulle avlida. Men man kan se övervåld på hans kropp. Slagen med tillhygget har åtminstone varit mellan 13 till 14 stycken. När Ingers kropp hittas så ligger hon fortfarande i makarnas säng. Gärningsmännen har täckt över hennes kropp med täcke. När kroppen undersöks så upptäcker man att tungbenet är av, vilket är ett tecken på att hon strypts till döds. Därefter så har man tejpat henne så hårt runt ansiktet så att om hon inte hade avlivit av kvävning så hade hon avlidit till följd av tejpen. Till sist har de tagit en av kuddarna som låg i sängen och även tejpat den runt Ingers huvud. Det har talats en del om huruvida Långaredsmorden skulle ha någon koppling med Karlmarksmordet som skedde 2004. Även i det fallet var en stor inriktning det ekonomiska motivet. Kajelina, mannen som blev dömd för morden år 2005 men som fick resning 2017, satt 13 år i svenskt fängelse oskyldig för brotten som han anklagats för. I Kajelinas resningsansökan gör även professor i psykologi vid Göteborgs universitet ett utlåtande i sin roll som sakkunnig. Citat: rånmorden i Karlamark och Långared uppvisar en unik grad av likhet och min bedömning är därför att det är mycket hög sannolikhet att brotten har begåtts av en och samma huvudgärningsman. Slutcitat. Enligt forskaren finns det, citat, ett stort antal mycket ovanliga beteenden som är detsamma för rånmordet i Karlamark och rånmordet i Långared. Slutcitat. Han skriver också att det är, citat, svårt att hitta relevanta olikheter mellan de 2 rånmorden. Slutcitat. Några av likheterna som lyfts fram av psykologiprofessorn och av Kai Limas privatutredare i deras resningsansökan är följande. Rånmorden begicks på bondgårdar mot ett äldre syskonpar respektive makar. Gärningsmännen parkerade långt ifrån och rekognoserade före brottet. Offren i ladugården drabbades av kraftigt övervåld mot huvudet. Skador placerades inom i stort sett samma område. Offren i ladugården fick sin mun tejpad. Enligt Peter Karlsson var de tejpade på ett sätt som var citat kusligt likt slutcitat varandra. Offren i ladugårdarna fick sina händer och fötter bundna. Offren i respektive bostad låg i sängen när de attackerades. Även de blev bundna. De ska också ha täckts med sängkläder. I Karlamarks var en central del i utredningen att pengar stulits från ett nyinköpt kassaskåp. I Långared fick tjuvarna med sig ett kassaskåp. Båda ladugårdsdörrarna var stängda och båda ytterdörrarna var låsta när förövarna lämnade platsen. Under utredningen nekar Miroslav och Jacek till morden. De anser sig vara oskyldiga. Miroslav är 34 år och ostraffad sedan tidigare. Jacek har ett omfattande brottsregister. I maj 2012, 7 månader efter morden, väcks åtal mot männen. De står åtalade för mord och grovt rån. Rättegången startar den 14 juni 2012 och förväntas hålla på i 6 dagar. Ett av de starkaste bevisen är det DNA från Inger som man har hittat i Miroslavs bil. Åklagaren yrkar på lagens strängaste straff, livstidsfängelse. Något alternativ finns inte för 2 mord på ett äldre och försvarslöst par. Den 27 juli kommer domen. Männen döms till livstidsfängelse och livstidsutvisning av tingsrätten i Alingsås. Mindre än en vecka efter domen på livstidsfängelse för mordet på lantbruksparet lämnar Miroslav in sitt överklagande. Han vill att hovrätten för Västra Sverige friar honom helt och att hans restriktioner i häktet upphävs. I det 7 sidor långa överklagandet hävdar han att Alingsås tingsrätt helt felaktigt kopplat ihop honom med den andra dömda gärningsmannen och låtit bevis spilla över på honom. Att hans mobiltelefon varit uppkopplad i Långaredstrakten före morden förklarar han med att han har varit ute och fiskat. För ett resonemang om att tiderna inte stämmer överens med det faktum att grannarna inte såg något speciellt. Några dagar senare lämnar även Jacek in sin överklagan. Den 21 september kommer hovrättens dom. Straffen sänks. Både Miroslav och Jacek döms istället till 15 års fängelse. De båda männen frias från mordet på Torgny eftersom att hovrätten anser att det inte går att bevisa vem som gjorde vad. Om de var tillsammans eller inte, då Torgny slogs ihjäl med ett järnrör. De anser inte heller att det går att bevisa att avsikten verkligen var att döda. Det går däremot att bevisa när det gäller Inger. Hon kvävdes till döds och hovrätten trycker på att det är ett mord som utförts med grymhet på en äldre försvarslös person i sitt eget hem som inte kunnat umgå att känna dödsångest. Redan när domen fallit i hovrätten planerar man att lämna in överklagan till Högsta domstolen, som lite drygt ett år senare säger nej till en överprövning. Jacek och Miroslav avtjänar numera sina fängelsestraff i Polen. Under 8 års tid har de nu suttit i fängelse. Men de kommer få en ny chans en dag inom en relativt snar framtid och fortsätta med sina liv. Kanske till och med starta om på nytt. Något Torgny och Inger aldrig kommer få chansen att göra. Torgny Antby och Inger Antby vilar nu i graven längst ute mot en väg i byn. I deras fönster vissnade blomma efter blomma snabbt efter deras bortgång. Det gula huset har växt igen. Allt är förgäves och numera oigenkännligt. Lyckliga minnen från den dåvarande idyllen har slocknat för länge sedan.